Vad är detta? Jag känner inte igen mig.
Gör du inte det?
Nej.
Jag tror många som är födda på 80-talet kan känna igen.
Kommer det sång nu så kanske jag gör det, men vi får se. Nej.
Alltså, vem skriver såna här teman? Det är så bra!
Det är jättefint.
Det är John Williams.
John Williams? Mm-hmm. Som skrev Star Wars också.
Ja.
Mm.
Vilken film är
det? Här. Ja, jag kan inte placera det.
Det är såklart.
Okej, berätta. Du måste berätta.
Okej, men innan jag berättar så måste du lova mig att när vi gifter oss igen med varandra, då ska vi gå in till den här musiken.
Vi ska inte gifta oss igen, för då måste vi skiljas emellan. Men när vi högtidlighåller vårt äktenskap, då kan vi... Då...
Är det så att vi inte kan det igen, utan att skilja oss?
Ja, det verkar vara liksom rent semantiskt en omöjlighet, för att man måste vara ogift om man ska kunna gifta sig, älskling.
Jag orkar inte att allt ska så här krångla med språket varenda gång som jag försöker hitta på något kul.
Det märkvärdiga med ord är att de betyder något, som Bo Strömstedt sa en gång i tiden. Men jag gör gärna en fin ceremoni.
Bo Strömstedt.
Firar,
din kung, kungen i ditt liv. Åh, pappa.
Nej,
Bo.
Han är inte kungen i mitt
var
liv.
Min, var, men jag var din son.
Han var en duktig chefredaktör.
Inte till dig dock.
Dock inte till mig, nej. Men jag läste hans memoarer, kommer jag ihåg, när jag var jätteung.
Jaha.
Men,
för att du hade pappakomplex.
Jag tror jag kanske inte nödvändigtvis. Men tillbaka till kärnfrågan.
Ja.
Ja, vi kan göra en fin ceremoni.
Med den här musiken. Ja, har jag ett ja på den?
Ja, det går bra.
Vi ska gå in till den här musiken. Det är Jurassic Park.
Ursäkta.
Du har sagt ja. Du har sagt ja.
Jurassic Park.
Vi har det inspelat nu också. Massa vittnen har hört att du har sagt
jättebra.
Ja.
Jättebra. Du tänker kanske då att det sker i min ålder när det är passande att tala om dinosaurier.
Exakt. Jag bara, kolla in den här dinosauren. Som jag...
Åh, gudars skymning alltså. Ja.
Nej, älskling.
Nej, det är
men
bra.
Vad heter det? Du vet
men det
att...
Men jag känner ju igen musiken. Jag har ju sett de filmerna. Så att nu när du säger det så vet jag också att det är Jurassic Park faktiskt.
Vet du vad kanske huvudtemat är i filmen?
Jurassic Park?
Ja.
Nej?
Alltså det underliggande temat. Det är ju verkligen teknologi mot människan. Eller för människan. Teknologi i människans tjänst eller teknologi
som hot. Jag inser det när du säger det. Och det är ju precis samma grundtema som i Mary Shelleys Frankenstein. Och jag vet inte om vi har pratat om det tidigare i podden, men jag tar risken för jag vill säga någonting om detta. Mary Shelley skrev ju den, om jag minns rätt, när hon var på Lord Byrons sommarresidens.
Nej, får jag fylla i?
Ja, gärna.
Mary Shelley åkte med Lord Byron och med sin kille nedför en flod på väg mot ett hus som de hade hyrt där de skulle spendera sommaren.
Ja, just det. Mm.
Och på vägen till det här huset så åker hon alltså förbi ett gods. Och det ser liksom helt otroligt ut, men också läskigt.
Mm.
Och då får hon veta att den som bor där heter Frankenstein.
Mm.
Och det har hon med sig, så att när hon sen skriver den här boken under sommaren på det här sommarhuset som de hit, och då är det en regnig sommar, alla sitter inne och bara skriver.
I Schweiz, va?
Ja, eller i Österrike, alltså något utav dem.
Sånt,
ja, något tysktalande i alla fall. Då skriver hon det här, men använder den.
Ja, nej, men okej. Okay. Det är säkert helt riktigt. För min minnesbild var att hon gjorde det i Lord Byrons sommarhus, men det var ett hus de hade hyrt då, kanske. Men han var där, eller hur?
Han var verkligen där.
Ja, men precis, och den boken handlar ju också om teknologi versus människan. Man ska komma ihåg att det här var ju en tid när man nyligen hade upptäckt elektricitet.
Mm.
man hade dessutom upptäckt att man kunde ha läggat grodlår på liksom en laboratoriebänk och sätta elstötar in i grodlåret så att det rör sig. Och vid den här tiden så levde ju fortfarande Aristoteles idé om vitalism, nämligen att det kanske finns liksom en livskraft ungefär som är en naturlag, ungefär som gravitationen eller stark och svag växelverkan.
Mm.
Och att det är liksom en sån naturkraft som skapar liv.
Mm.
Man trodde ju detta. Länge trodde man ju till exempel att en köttbit som ruttnar och det börjar komma maskar och sånt i den, så trodde man ju att det kom inifrån köttet, så att säga, att det föddes där.
Mm.
Och då gjorde ju, nu minns jag inte vad han heter bara för det, men en forskare gjorde ju ett experiment där han la en köttbit under en glaskupol och en köttbit utan glaskupol bredvid varandra.
Mm.
Och då uppstod ju maskar, eller då kom det maskar och djur, så att säga, i den som inte var i glaskupolen, medans den som låg i glaskupolen fick inga, hände ingenting sånt med. Båda ruttnade, men på olika sätt. Och då förstod man ju att det liv som materialiserades i köttet inte bara kom inifrån köttet, utan det kom utifrån. Men i alla fall, min poäng är att man undrade vid den här tiden om det kanske var så att elektricitet var den här livskraften.
Mm.
Eftersom man kunde få ett grodlår att röra på sig från en död groda genom elektrisk stimulering. Och det hängde ju ihop med musklerna och sådär, men det visste man ju inte då. I vilket fall som helst, så Mary Shelleys roman om Frankenstein och Frankensteins monster handlar ju om en forskare som samlar ihop likdelar, syr ihop det till en människokropp och leder ner ett blixtnedslag via åskledare in i den här kroppen. Det vill säga, elektriciteten är livskraften och den här kroppen kommer till liv. Och romanen visar ju att det här är farligt, därför att det spårar ju ur. Frankensteins monster, som inte är ond från början, men som till slut vänder sig mot människan för att han är hatad och föraktad. Det är ju en metafor för att vi via ingenjörskonsten och vetenskapen till slut får för stor makt, så att vi till och med tar kontroll över det som borde enkom tillhöra Gud, nämligen makten över liv och död. Om människan lär sig att kontrollera liv och död, så går det snett.
Precis, för det har gått så himla bra hittills.
Ja, ja,
utan vår inblandning.
Ja.
Everything was just fine on earth.
No.
Sen började vi ta kontroll över liv och död, och då först spårade det ur.
Jag är ju, som du vet, teknikoptimist huvudsakligen. Men det är ändå vad Mary Shelley ville säga med den här romanen. Och jag tänker ändå att det har en parallell till Jurassic Park.
Yeah.
Nämligen att vår forskning och vetenskap leder till saker som kan bli farligt.
Mm, precis.
Så det är lite samma idé. Liksom.
För det beror på vems händer som det hamnar i, såklart.
Och det är ju samma debatt som vi har om kärnvapen eller atomklyvning, rättare sagt. Då, eller AI nu, ja precis. Det är samma grundfråga. Liksom.
Ja,
i vems händer hamnar det här?
Sam Neill i Jurassic Park, som kanske ni minns, han är ju också med i Ivanhoe. Och nej, han heter inte Sam O'Neill, som många säger. Speciellt en person som jag vet lyssnar på det här. Han heter alltså Sam Neill. Och han är ju då den stora... Han gillar inte... Det är två saker som han verkligen inte gillar när han ska åka till den här dinosaurienöjesparken och få den uppvisad. Han är ju en dinosaurieforskare.
Mm.
Han gillar inte teknik och datorer. Det är det dummaste han vet. Han är en sån där liksom gubbe som gillar att bara göra saker med händerna. Och sen så gillar han verkligen inte barn heller. Vilket är ganska kul, för det är Spielberg som ju verkligen älskar barn. Och alltid har barn i centrum. Det blir väldigt kul när någon är taskig mot barn, fast i händerna på ett Spielberg-manus.
Mm.
Han är, som du vet, knuffar en unge på ett jätteroligt sätt och sådär, Sam Neill. Och sen såklart då, under historiens gång, så blir det så att, vilket är jättefint, att för att de här barnen ska överleva som är med, så har de bara en de kan lita på. Och det är såklart den personen som tyckte sämst om dem i början av filmen. Så i och med att Sam Neill då får barnens liv i sina händer, då börjar han ju också kämpa för att de ska överleva. Så han börjar ju till slut offra sig själv och sådär. Det är så bra.
Det är det är ju fantastisk film, den här första.
Det är så bra berättarkonst, ja. Jag älskar verkligen Spielberg. Nu ska
Vad heter han som är med där också, som spelar flugan också?
Jeff Goldblum.
Som du hängde med någon gång i Stockholm?
Kanske en gång.
Fram med det bara.
Nej, i alla fall. Spielberg ska ju ihop med Martin Scorsese nu göra en biopic om Frank Sinatra.
Mm-hmm.
Med såklart då Leonardo Capricciosa i huvudrollen.
Mm-hmm.
Det kan bli bra. Men det vill inte
ska jag... han spela Frank Sinatra?
Ja,
Leonardo DiCaprio.
Ja, han heter DiCaprio.
Skål!
Skål, älskling!
Vi måste ju skåla för bövelen.
Skål.
För livet och det... för att du har blivit fru Sturmark.
Ja.
Måste vi skåla också?
Ja.
Numera heter du faktiskt Larm Sturmark efternamn.
I do.
Skatteverket skickade sin registrerings, vad det nu heter, bekräftelse häromdagen.
Jag är ju väldigt långsam, men sen så går det väldigt fort.
Ja,
men,
det gick fort som
fan. För du har ju sagt det från början att du vill det. Och jag var så här,
ja.
Mm.
Ja, det är ju 1,5 år sedan vi gifte oss.
Nej, två vänta, år sedan.
Två år sedan nästan, sen vi gifte oss. Förlåt.
Men, och sen så, vad heter det, var vi på den här galamiddagen som Kungliga Vetenskapsakademin höll i Blåhallen.
Deras högtidssammankomst, ja, precis.
Och då var det någon rackare som hade varit framme där och skrivit att jag hette Victoria Larm Sturmark. Undrar vem det var?
Ja, det måste ha varit någon på Kungliga Vetenskapsakademin.
Ja, Dan Larhammar kanske. Så när jag kom till min bordsplats där, då stod namnet där. Och då såg jag namnet och då så var det bara som att jag visste att det är mitt namn.
Ja.
Och sen blir det klart.
Men du kommer ju behålla Larm som ditt författarpersona, Victoria Larm, eller hur? För det är smart, tror jag. Du har ju den tredje romanen kommer ut nu och sen den fjärde påbörjad. Så det är nog bra att inte hålla på och krångla med det.
Mm.
Men rent juridiskt så heter du alltså Larm Sturmark i efternamn.
Jaha.
Och det är kul för att det finns bara tre personer i världen, låter ju lite pretentiöst att säga, men i den kontrollerbara världen som heter
kontrollerbara världen.
Nej, men alltså jag har aldrig stött på namnet Sturmark någon annanstans. Nej. Än nu hos dig och mig och min son Leo heter ju också, han heter ju då Backman Sturmark eftersom hans mamma Gunilla Backman har Backman, så att han heter Backman Sturmark, du heter Larm Sturmark och jag heter bara Sturmark.
Det är bara The Sturmark.
The
Sturmark.
Jag är liksom
Ursturmarken.
Nej, gud.
Men, jag är gudfadern.
Det där lät väldigt, vad heter det, patriarkalt.
Mm, lite sexigt också. I alla fall, vad kul att du tog upp Frankenstein, för att jag är ju just nu inne på att lyssna på Lord Byron-serien som The Rest is History har släppt.
Mm.
Och ska ni lägga pengar på en enda podd så är det verkligen The Rest is History. Det är den roligaste, smartaste, bästa podden. Jag älskar att de gör sådana här avsnitt i fyra delar. De är ungefär kanske en timme lång vardera. Man har inte tråkigt en sekund. Den som var innan Lord Byron, om jag inte minns fel, handlade om Titanic. Och underhållande att, visste inte jag såklart innan, att den är ju alltså byggd av eländare. Den avgick ju från Eland.
Wow.
Och än idag så går det att köpa t-shirts i hamnen som den lämnade båten. Där det står... Built by Irish steel, sunk by an Englishman.
Det är jättebra.
För kaptenen var ju britt då.
Det är jättebra.
Jag vet, jättebra.
Det är kul med Lord Byron. Är det typ fyra avsnitt om Byron, va?
Ja, precis. Och det är ju verkligen då, man kastas in i hans familjehistoria. Man får följa då hur hans farfar, Lord Byrons farfar, han var ombord på det här skeppet, The Wagger, som jag... Det visste inte jag. Jag pratade om det här skeppet för kanske 2-3 avsnitt sen.
Mm.
Och det avgick ju då på 1740-talet från England. Och hade ju uppgift då att spåra det här spanska guldskeppet som fraktade då förmögenheten från Spanien, från Sydamerika till Spanien. Och sen skulle det vidare till Asien då. Och vilket jag inte visste heller, otroligt roligt, att den här underbara filmen Master and Commander... Så bra titel på en film. Det är ju alltså Russell Crowe och Paul Bettany. Den handlar ju alltså om det här skeppet, The Wagger.
Jaha,
och hur, det är inte bara det att... Ja, de har ju också blandat in lite Darwin i det där, för att de vill att det inte bara ska handla om att de jagar det här spanska guldskeppet, utan de är ju antropologer också och börjar kolla efter djur och försöker jämföra med hur naturförhållandena skiljer sig åt i världens delar. Och bara parentes om Master and Commander, så vet jag att det var så att när den här filmen skulle finansieras, då la de in i manus massa krigsscener. Många då skeppet bådade andra skepp och blev beskjutet och sådär. Bara för att de visste att om vi inte har det med så kommer inte vi få pengar att göra filmen. Men så fort som finansieringen var klar, då strök de alla krigsscener. Och det blev verkligen så. Det är alltså en 2 timmars lång otrolig historia om ett fartyg, och inte en kula avlossas mot det liksom, på riktigt.
Men jag har sett den någon gång, men jag minns inte så mycket nu. Ja.
Du skulle nog förmodligen tycka att den är för långsam idag, tror jag.
Apropå Darwin, det här har jag sagt till dig förut, men inte i podden tror jag. Det är ju att jag tycker ju att någon borde göra storfilmen om Charles Darwin och hans liv. Och jag tror inte det kommer hända. Därför jag helt enkelt tror att det är i USA för kontroversiellt. Eftersom 3% av USAs befolkning inte tror på evolutionen. Enligt opinionsundersökningar. Och jag inser ju naturligtvis att en stor del av dem vet inte ens vad evolutionen är. De har bara lärt sig att de ska säga så. Mm. Men icke desto mindre, jag tror att det är för kontroversiellt i USA att göra liksom den stora filmen om Charles Darwin och hans liv och gärning. Det är min hypotes.
Alltså jag tror att du ibland är lite mer konspirationsteoretisk. I alla fall, du har vissa sweet spots för det där. Jag tror ju det kan vara så också, men jag tror att huvudskälet är att det går inte att skapa en dramaturgisk kurva på 2 timmar om hans liv.
Jag vet, det sa du när jag sa det här till dig off record, höll jag på att säga, utanför podden också. Så att du är definitivt konsekvent, för det var väl din invändning då också.
Ja.
Men jag bara har svårt att se att det skulle vara så. Alltså det är ju ett fantastiskt spännande liv han levde. Jag tänker så här, om jag var filmmakare, dels skulle jag ju tänka så här, han förlorar ju sin dotter till exempel, vilket skapar en enorm kris i familjen av självklara skäl. Och han drar sig för att inför sin hustru, som jag tror är varmt troende kristen om jag minns rätt.
Framförallt efter dotterns död.
Ja, så har han väldigt svårt att liksom
säga att nej, hon är inte i himlen. Det finns ingen gud.
Exakt, och precis va. Och Darwin själv, jag tror inte att han var övertygad ateist, men han var absolut inte teist i alla fall. Han var antagligen deist eller någonting åt det hållet, kanske. Men det var för jobbigt liksom att lansera en teori om att att Gud inte har någonting med människans utveckling att göra, om man uttrycker sig så. Då.
Ja.
Men samtidigt, och det är ju en dramaturgisk smärtpunkt i hans liv som borde gå att göra film på. Det är det ena jag tänker. Det andra är ju hans fantastiska resa till Galapagosöarna med dagens dataanimeringsmöjligheter, där han liksom tittar på de här stora sköldpaddorna och de här djuren och liksom, alltså jag tror att det skulle kunna bli en fantastisk film. Så jag tror att det skulle gå att göra ett fint drama av hans liv och hans debatter på Royal Society i London, där liksom han blir attackerad för den här hemska liksom ogudaktiga teorin liksom. Och alltså jag tror att det skulle kunna bli jättebra.
Men jag tycker att vi ska försöka anordna en debatt mellan dig och mig, då vi inför en stor publik debatterar mot den här Darwin-filmens vara eller icke vara. Smalaste debatttemat som någonsin. Nu får jag bara prata för och emot mig själv också då.
Ja.
Därför att det är ju självklart så att massa filmer har gjorts som har mycket svagare dramaturgisk båge än vad Darwins liv skulle kunna generera. Jag tänker till exempel på filmen Turner. Alltså det skulle vara så jävla roligt socialt experiment om jag bara kunde få filma dig när du ser på filmen om William Turners liv. Alltså konstnären William Turner, som ju är kanske Englands mest berömda impressionist. För det är ju alltså den långsammaste filmen som pågår i 2,5 timme, i princip utan handling. Men jag satt verkligen på tårna under hela tiden som jag såg den på bio. Och han som spelar den är ju han som, kommer du ihåg den här jättehemska mördaren som blev ihop med äldre människor och sen slog ihjäl dem, engelska.
Ja,
han den första, han spelar, han som är gay i början. Du vet det där? Ja, du vet han. Han spelar William Turner.
Aha.
Så att det är verkligen så. Många filmer har gjorts som är svagare än vad Darwins film skulle kunna bli. Mm. Och många av de filmerna borde inte ha gjorts heller.
Nej, jag förstår.
Men de blev, och många, en del blev också bra. Men vad som jag har som referensram i alla fall, det är han som skrev filmmanuset till The Two Popes, som jag älskar så mycket.
Ja, den är jättebra.
Och han är ju verkligen för biopics. Mm. Och han under ett tal i... jag kommer inte på vad det heter nu. Det är i alla fall en så här manusverkstad i London där många berömdheter kommer och berättar om manusbygg och sådär. Då sa han, han gjorde en, liksom en lista på alla berömdheter som han har tänkt i teorin. Men gud vilket liv den har haft. Mm. Einstein bland annat och sådär. Mm. Och sen så började han läsa om dem. Och så bara märker han att det går inte att få in de nödvändiga komponenterna som en film behöver. Det vill säga till exempel, vad är det konkreta hotet? Vem är antagonisten? Det går inte att det är bara en diffus kraft i form av de religiösa. Det måste vara en specifik person som står för det. Mm. Och det är svårt att uppfinna den personen i Darwins fall. Men det måste vara, hade det funnits en som förhållandet var mellan Ibsen och Strindberg till exempel, de hatade varandra.
Ja.
Hade bara Darwin haft en sån person som han också utvecklades av så småningom. Och den onda kanske till och med vet också utvecklas. Om det hade funnits en dragkamp mellan han och en annan konkret person, då hade jag trott mer på det.
Nej, men jag förstår. Jag kan direkt också ge ett argument som talar emot min egen vad heter det, position. Och det är ju att ingen har ju gjort den stora filmen om Einsteins liv heller. Och där tror jag inte att det finns liksom en kontrovers kring, eller att det skulle finnas liksom någon slags rörelse som inte vill se det. Det tror jag inte. Och det har ändå inte gjorts trots att han är liksom 1900-talets största...
Tesla, alltså rent on paper, hur intressant liv hade inte Tesla? Ja. Han är bara med som en side character i Christopher Nolans film Prestige. Med Prestige. Just det.
Spelad av David Bowie, vill jag då understryka.
Ska vi se den i sen?
Ja men, vi ska se den i alla fall. Jag har sett den förut men jag kan tänka mig att se den.
Det här är roligast, jag berättade det för min pappa igår när vi pratade i telefon. Och så skrattade vi jättehögt bara två.
Åt Tesla.
Åt dig, ska jag berätta vad vi skrattade
åt?
Ja,
jag gör det.
Okej, för pappa sa att de hade sett Pelikanfallet.
Ja.
Och att de börjat se om massa 90-tals thrillers. Mm. Och då var jag avundsjuk och sa, du, det önskar jag att jag också fick göra med Christer. Mm. Men så fort som jag säger, ska vi se den här? Då säger du jämt, den har jag sett. Ja. Och då kan man ju tillägga att om jag skulle fråga dig om handlingen i en film som vi såg för 3 dagar sedan, då skulle ju inte du kunna redogöra för det. Än mindre om du såg den 1996.
Nej, det är sant. Pelikanfallet kommer jag inte ihåg vad den handlar om. Nej.
Men älskling, vi såg ju om den för 2 månader sedan. Ja, okay. Det är enda filmen vi har sett om. Se, alltså...
Åh, herregud, ja, det har du rätt i.
Kommer du ihåg det nu?
Jag kommer ihåg att vi såg den. Jag kan inte direkt redogöra för vad den
handlar om. Nej.
Handlar om. Det var någon politisk mörkläggning, va? Jo, men det var det.
Nämn en 90-talsfilm som inte handlar om det.
Ja. Varför var det så hette på den tiden?
Men du, vem var med då?
Nej, jag har ingen aning. Julia Roberts spelar ju bra, den älskling. Unga. Och hennes... kille sprängs i en bilbomb, alltså sabotage, eller hur?
Ja.
Just det.
Vad heter det? Sam Shepard är ju med i den. Mm. Vad berättade jag för någonstans om Sam Shepard? Jo, i förra podden gjorde jag ju det. Det var ju Sam Shepard som var alkad och blev kär i Lydia Davis. Mm. Ja, i alla fall. Ni som hörde förra podden vet.
Men du...
Nej, men tillbaks till Lord Byron. Det var ju där vi började.
Som ju för övrigt fick en dotter som heter Ada Lovelace som blev världens första programmerare.
Just det, precis.
Hon jobbade med Charles Babbage som konstruerade The Difference Engine och The Analytical Engine, världens första mekaniska dator faktiskt, som var programmerbar. Och Ada Lovelace, Lord Byrons dotter, skrev själva språket som man styrde den här mekaniska datorn med. Det är ganska häftigt.
Det är väldigt häftigt. Och Pentagons internsystem heter ju Ada efter henne.
Och ett datorspråk heter Ada som är döpt efter henne. Ett utbrett programmeringsspråk helt enkelt. Mm.
Men i alla fall då, efter att Lord Byrons farfar ändå överlever hela den här The Wagger-situationen med båten, så är det ju så att i Byrons släkten så finns det 1 miljarder pojkar. Mm. Och det ser ju med andra ord inte så bra ut för Lord Byron att få ärva någonting.
Nej.
Hans pappa är ju shopaholic, Lord Byrons pappa. Han bara spenderar alla pengar hela tiden. Det gick rykten om att han dödade sin första fru. Mm-hmm. Han gifter om sig på några dagar bara med en annan kvinna som är jätterik. Och sen så svindlar han henne på pengar så pass fort så att innan hon blir gravid ens så måste hon liksom flytta från ett mindre gods som var jättefint till att bo över en affär istället i Skottland. Mm-hmm. Så han är ju alltså skotte faktiskt, Lord Byron. Han föds där och han föds ju med klumpfot.
Just det, just det.
Han är ganska överviktig som barn också. Så överviktig och klumpfot, som andra ord, är ju inte förutsättningarna perfekta för att åka och bo på ett pojkinternat. Mm. men jag ska liksom inte köra hela The Rest Is History-grejen. Men vad heter det? Jag har inte kommit fram än till hur Lord Byrons äktenskap... Jag ser mycket fram emot det, för att det var ju, även ifall det är tragiskt, så är det med ett underhållande tragik, hur mycket de hatade varandra.
Ja, men gud, ja.
Grejen var ju det liksom, och det är väl en läxa till alla berömda där ute. Gift dig liksom aldrig med ett fan. För att han var ju världens mest berömda människa på den tiden. Mm. Han blev liksom, ja, ingen poet, framförallt inte efter, har ju nått de här nivåerna av berömdhet. Mm. Mm. Och kvinnor i England bara svimmade när de såg honom.
Han var rockstjärna.
Han var en rockstjärna. Mm. Han såg tydligen otroligt bra ut.
Som Franz Liszt var ju också rockstjärna.
Ja, precis. Utan att vara så snygg då, för att han hade ju allt, Byron. Mm. Mm. Så att han gifte sig då med en kvinna som är besatt av honom. Mm. Och det är ju också himla hemskt då att om man gifter sig med någon som skulle potentiellt till och med kunna bli en stalker, då är det ingen bra idé då att du är notoriskt otrogen, för då blir ju hon galen i huvudet. Mm. Så att när Lord som ju, han var ju alltså garanterat mestadels homosexuell faktiskt. Mm. Så att när Ada Lovelace då föds och växer upp med sin mamma, då är det enda samtalsämnet som de har, de få stunderna som de ses, är bara att mamman bara får återigen spy ur sig galla över Lord Byron och all skit som han har hittat på. Och det finns också ett jättestort porträtt tydligen i huset där Ada Lovelace växer upp utav Lord Byron. Och då har liksom mamman som rutin med dottern att de ska liksom så här svära åt det en gång om dagen efter middagen. Då går de och svär åt honom. Så att det finns bättre och sämre sätt att sköta en skilsmässa och besvikelse på.
Det låter,
kan man säga, i alla fall.
Verkligen.
Så jag sticker ut hakan.
Det är en helt annan sak. Veckan som gått, vi hade ju bokrelease med Christopher Chabris bok För bakom ljuset, om hur människor blir lurade och sådär.
Så bra titel. Kom du på den?
Jag kommer faktiskt inte ihåg om det var jag eller det var någon i tanketeamet kanske. Jag minns faktiskt inte. Mm. Vi brainstormar ju på våra redaktionsmöten om vad böcker ska heta på svenska. Mm. Den heter ju Nobody's Fool på engelska.
Också bra titel.
Ja, och det är ju liksom inte direkt översättningsbart, för det är ju liksom ett idiom, så att säga. Men Christopher Chabris i alla fall, han är ju professor i psykologi och det är han som uppfann det här berömda gorilla-experimentet, vet, när en gorilla går in i en klunga ungdomar som bollar en boll och så 50% av de som ser filmen ser aldrig den här gorillan om de är upptagna med att räkna antalet passningar. Det är ju en klassiker. I alla fall, igår kväll hade ju du och jag honom här på middag, vi är lite trötta idag får vi väl erkänna, tillsammans med vad blir det? Tre professorer i filosofi, svenska. Mm. Och han då, amerikansk professor. I vilket fall som helst, det var en väldigt rolig middag och roliga diskussioner. Men vi fick ju också under middagen det väldigt tråkiga beskedet, tycker jag, att Daniel Dennett gick bort igår. Mm. Jag vill ändå prata lite om honom, för att jag är ju... Han har funnits i mitt liv sedan jag var ganska ung i alla fall. Han är alltså professor i filosofi och en av de stora namnen inom medvetande filosofi. Och han kommer ju räknas till en av liksom 1900-talets stora filosofer inom medvetande filosofi helt enkelt. Och jag har ju varit hans förläggare då, och vi har fortfarande hans memoarer som vi ska publicera nästa år. Han hann ju skriva klart dem och det är så kul läsning faktiskt. Jag inser ju att det är ganska nördigt. Om man inte är intresserad av den filosofiska liksom branschen, så är det ju ingenting att läsa. Men är man det, så är det en fantastisk... Han har ju träffat alla liksom av betydelse inom filosofin, kan man säga, under sin långa livstid. Men jag har, så bortsett från att han har varit en intellektuell mentor för mig, så har jag ju också, han har ju varit här på middag, vi har haft honom här i Sverige, och jag har personliga minnen av honom som är väldigt som är väldigt varma för mig. Jag minns första gången jag träffade honom var i Lund. Han höll en föreläsning. Han var inbjuden av Lunds universitet. Och jag kommer inte ens ihåg hur det gick till, men jag fick i alla fall honom att gå med mig och ta en öl på en närliggande pub efter föreläsningen. Ja, hur det gick till vet jag fan alltså. Mm. Men vi gick och tog en öl, Dennet och jag i alla fall. Och jag minns så väl, det första han gjorde, det var att han slog upp sin laptop och så berättade han så här: jag har just genomgått en väldigt stor hjärtoperation, därför att hans hjärta pajade totalt och det var väldigt nära att han dog då. Det här är ju typ 20 år sedan, eller 15 år sedan, men i alla fall. Och han slog upp sin laptop och så sa han så här: jag har bilder från operationen, jag måste få visa dig det. Och så visade han mig liksom jätteblodiga bilder på hur hans bröstkorg är liksom öppnad och hans hjärta är frilagt.
Får jag bara sticka in och säga att ta inte illa upp, men du är inte den med tjockast hud när det kommer till den sortens saker.
Nej, that's true. Men jag stålsätter mig kanske ändå i sådana situationer. Du vet ju också att jag var ju med en kirurg i Tanzania en gång och fotograferade under hans operationer.
Det är för mig helt obegripligt, för att jag menar, du vände ju bort, jag minns en gång som vi såg på film och någon höll upp en tampong och du bara, så blundade.
Nej, jag vet. Ja, jag är känslig. Men jag tror att det handlar om att ta kontroll, alltså. Jag vill återkomma till Dennet, men jag kan ändå skjuta in som parentes att jag minns så väl när jag var i Tanzania med den här kirurgen som jobbade för Flying Doctors. De hjälpte människor med stora missbildningar och sådär. Och jag minns operationer som var otroligt blodiga och jag var med och fotograferade. Jag hade ju fotoutställning i Stockholm sen med de här bilderna. Och jag tänkte på att jag var helt oberörd under själva operationen, för jag var gömd bakom kameran, så jag tog liksom inte in det där. Och sen minns jag, efter att jag hade fotat på en operation på kvällen när vi gick ut och käkade middag, då fick jag yrselanfall, som var en slags efterhängande stressreaktion på det här. Men den kom liksom 8 timmar senare.
Siri Hustvedt skriver om det här i Den skakande kvinnan. Mm. Där hon berättar korrelationen mellan skakningar och att någonting traumatiskt har hänt några timmar tidigare. Men att det tar ett slag innan kroppen börjar skaka. För att hon var med om det själv efter sin pappas begravning. Och då blev hon så otroligt intresserad av vad det här är för någonting. Så att hon började intervjua människor som kommit tillbaka från Irak och även Afghanistan. Och alla de redogjorde för att skakningarna kom 7-8 timmar senare. Ja. Det är samma sak.
Ja, verkligen, det är samma sak. Och det är liksom så här, när det verkligen gäller så då håller man borta det där på något sätt.
Du behöver överleva där då.
Precis. Plus att jag minns att jag tänkte när jag fotade under operationerna att jag liksom gömde mig bakom kameran på något sätt. Jag såg ju genom kameralinsen. Mm. Och då såg jag det liksom inte på riktigt på något sätt. Jag vet inte, det är svårt att förklara, men... Men tillbaka till Dennet i alla fall. Han är ju en av The Four Horsemen, som de kallades. Sam Harris, Daniel Dennett, Richard Dawkins och Christopher Hitchens. Mm. Nu är det bara Dawkins och Harris kvar. Alltså.
Nej, jag tänkte men det är jättesorgligt. Det är bara Sam Harris som är kvar.
Vad sa du?
Tänk när det liksom bara Sam Harris är kvar.
Ja, visst. Men,
Hitchens var den första som...
Ja, han dog ju av strupcancer, tror jag det var. Alldeles för ung. Men Dennet var en sån häftig person. Han såg ut som en profet, höll jag på att säga.
Han ser som Gud. Ja. Så som schablonen av Gud i sin himmel. Så såg han ut.
Det är ju så roligt. När han var här på middag sista gången så hade jag också med en ung tjej från Bangladesh och hennes man. Och hon är praktiserande muslim. Och Dennet kom med en sån här trägren som käpp och så stort grått skägg, och jag minns väl hur hon sa till honom så här: oh, you look like a Muslim shepherd. Och det är ganska kul, och han skrattade gott med sin stora mage, bullrande skratt så här. Och hon är ju då, den tjejen jag tänker på är ju liksom en, vad ska vi kalla det, sekulär muslim, men ändå muslim. Och det är så kul, och han är en av The Four Horsemen som ju ändå har tagit strid mot religion väldigt hårt. Och, ja, de hade jätteroligt samtal liksom, men utifrån det där. Men jag minns det så väl. Jag minns också då hur han hade ett stort plåster på sitt huvud. Och min son som då var 8 år gammal frågade, jag försökte förklara vad han var för någon. Jag sa att han är professor i medvetande, det vill säga han forskar på hjärnan och sånt där, sa jag. Vilket ju inte riktigt sant, men det var ett sätt att förklara för en 8-åring. Och jag minns att Leo då sa så här, jaha, det är därför att han har ett stort plåster på huvudet, så att han har forskat på sin egen hjärna.
Alltså, jag älskar Leo, hur bra är inte det?
Ja, men det är liksom en 8-årings perspektiv. Ja, det var väldigt roligt. Och som jag också skrev på Facebook nu, det var så kul för att vi gjorde ett stort event på Cirkus med honom och Nick Boström när han var här sist. Och då råkade det sammanfalla med att filosofen Ruth Millikan fick Rolf Schock-priset utav Kungliga Vetenskapsakademin. Det är ett jättefint pris som delas ut till filosofer. Och Ruth Millikan råkar vara hans, ja, jag vet inte om hon var doktorand eller protegé, i alla fall de hade jobbat ihop, så att säga.
Av det som jag fick höra igår under middagen så hade han verkligen sett att hon var en stjärna och skyddat henne väldigt mycket mot elakheter som hon sätter på i den akademiska världen och sett till så att hon bara kom rätt.
Ja, precis. Jag minns, vi pratade, våra andra filosofiprofessorer på middagen igår berättade ju om det. Men jag minns i alla fall att då var det ju en sån här prisceremoni på Kungliga Vetenskapsakademin på dagen. Och då tog jag med mig där Dennet dit för att överraska henne.
Nej!
Jo, så hon visste ju inte om det liksom. För det satt ju massa, inte vet jag, studenter eller
andra. Men det här har inte jag hört.
Nej, och hon skulle ta emot det här priset. Och jag kommer liksom in med Dennet där. Jo, den där bilden som jag la ut på Facebook där han står med sin stav. Det är utanför Kungliga Vetenskapsakademins
entré. Ännu starkare nu när man förstår hur betydelsefull han var för henne.
Ja, och historien är inte slut med det. För att vi åkte då dit, Dan och jag, och sen så, vad vi nu gjorde, jag kommer inte ihåg sen. Men sen hade vi middag här på kvällen. Och det var ett antal kul personer var med på den, men Dennet också.
Åsa Wikfors också, va?
Åsa Wikfors var med också, precis. Eller jag vet inte, 17 om hon var.
Jo, för hon var det igår.
För att hon var ju också på KVA. Strunt samma. I vilket fall som helst så var det så att Kungliga Vetenskapsakademin hade ju då middag för pristagarna samtidigt som vi hade vår middag här. Men sen framåt 10 på kvällen så ringer Dennet till hennes mobil och säger så här, hur är det liksom? Är middagen klar nu då på KVA? Ja, det börjar gå mot sitt slut, sa hon så här. Ja, det är väl lite segt här kanske. Så här. Ja, men hoppa in i en taxi och kom hit till Sturmarks hus. Vilket hon då gjorde. Så att hon tog en taxi hit.
Och hon
så
lämnade sin egen prisutdelningsmiddag.
Ja, prisutdelningsmiddag. Och så kom hon hit då liksom, och för att hänga med Dennet framförallt. Jag kände ju inte henne då alls. Men det är ett väldigt roligt minne i alla fall. Det är ett väldigt roligt minne. Och nu är han borta. Jag undrar om det var hans hjärta som stoppade. För att det var ju trots allt inte riktigt helt hans hjärta.
User illusion är ju ett av de begreppen som han verkligen stämplade medvetande forskningen med. Mm. Vi ska inte gå in i vad det är för någonting, för jag kan inte redogöra för det heller. Men det är väl ungefär samma sak som att man förhåller sig till medvetandet som ett helt enkelt paraplybegrepp. Och att det inte är så enkelt som vi tror. Det sitter inte en enhet bakom rattarna.
Nej,
det är det han luckrar upp i alla fall.
Ja, det gör han. Han har ju skrivit böcker om medvetandet hela sitt liv. Vi gav ju ut hans bok From Bacteria to Bach, alltså Från bakterier till Bach, medvetandets evolution. Men nu kommer ju hans memoarer som sagt på svenska också. Den engelska memoaren heter I've Been Thinking, vilket är ju rätt kul.
Det är
jag har tänkt,
fint.
Helt enkelt.
Ja, det är väldigt fint. Jag höll på att säga till dig nu att vad konstigt att så många utav dina mentorer har en dragning till Bach.
Ja. Daniel Dag Hofstadter också.
Ja.
Och för jag bara, innan du fortsätter vill jag bara säga Dag Hofstadters bok Göderesche Bach som förändrade mitt liv, det har jag pratat om förut. hans bok nummer två var ju The Mind's Eye, som han skrev med Daniel Dennett. Så den läste jag när jag var typ 20-21 år.
Oh my god, just det, nu minns jag. De var vänner, men på ett jättekul sätt. För Dennett kunde verkligen ta Dogs ganska syrliga omdöme ibland.
Ja.
Kommer du ihåg den här jätteroliga historien?
Jag vet vad du tänker på, men jag kommer inte ihåg det. Jag kan inte redogöra för den nu.
Du har
bättre minne. Men nej, jag minns
faktiskt inte. Okej, nu minns jag den.
Mm-hmm. Shoot.
Dennett och Douglas Hofstadter sitter på en föreläsning som handlar om medvetandet. Och det är Dennett som är initiativtagare till att gå dit. Så efter halvvägs in i föreläsningen så säger Doug till Dennett: vet du, det här är så dåligt, allt jag hör. Och det tråkiga är att det här spiller över även på dig, säger han till Dennett. Så att jag börjar faktiskt omvärdera dig nu också. Varpå då Dennett svarar till Douglas: lustigt. Det är precis så som många människor resonerat som har sett mig ihop med dig också.
Just det. Ja, just det. Ja, de gillade att käbbla, men de var jättenära vänner.
Ja.
Jag fick ett mejl idag från Douglas faktiskt. Jättelångt mejl som det brukar vara från honom. Med hans tankar kring Dennets
död. Det borde publiceras i Wall Street Journal eller New York.
Det är ett jättefint långt mejl. Du ska få läsa det faktiskt. Han berättar om vad Dennet har betytt för honom och hela hans gärning. Du vet, Douglas mejl är ju långa i vanliga fall också, men det här är en jättefin text om Daniel Dennett. Ja, men jag blev faktiskt berörd av att han dog. Jag har ju mejlat med honom och jag hade ju tänkt göra en podd med honom nu snart eftersom vi släpper hans memoarer. Men ja,
du får ta det som en uppmaning att kontakta alla de som du tänkt att du ska kontakta.
Ja.
Ta snälla inte upp Myrdal i samma sammanhang nu som
Dennett. Nej, det kommer jag inte göra. Men ja, det var synd i alla fall. Han hade mycket kvar att ge. Han var ju mentalt fortfarande otroligt skarp. Liksom.
Ja, visst. Samtidigt så tänker jag, och det här är inte genomtänkt, jag pratar och tänker samtidigt. Lite lika, det börsen brann ner i Köpenhamn.
Ja, just det, börshuset, ja. Från 1600-talet.
Man borde tänka, eftersom jag är den konservativa utav oss två, att jag borde bli förtvivlad av en sån nyhet. Men, och det blir jag väl till viss del, men det är också något fint med att saker förstörs. Det är någonting.
Det är en evolution på något sätt.
Ja, och så fort som man blir att man så fort som man håller fast vid någonting så att knogarna vitnar, som många konservativa tyvärr gör, då är det också något neurotiskt i det, och det är att du kanaliserar någonting sjukt genom att hålla fast vid saker och ting. Så att ibland är det fint att saker brinner ner. Nu ska man inte tända eld på saker för det, obs.
Nej.
Och det är inte så farligt att dö. Det är något fint i det också.
Du, på söndag ska ju vi ha live talkshow på
imorgon,
Soho
alltså.
House om psykedelisk forskning.
Just det.
Det kan vi väl ändå säga här i podden att det går.
Fast det pratade vi om förra podden, bara så att vi inte nu kommer in i en lång
rant om det. Nej, det ska vi inte göra. Men imorgon kör vi i alla fall. Det ska bli kul. Det är ganska mycket folk, det är egentligen fullt alltså, så att vi ska kanske inte uppmana till att osa, för osa-tiden är slut, insåg jag just nu när jag sa detta. Men det blir kul, vi kommer att filma det.
Alltså vill ni verkligen komma, så kommer inte vi vara de som är dörrvakter. Nej. Och säger vänd hemma.
osa@fritanke.se. Men vi kan också säga det, det kommer att filmas så att det kommer ut på YouTube.
Ja. Precis som vårt förra jul ligger ute på YouTube också.
Precis.
Ni kan bara söka på Den gyllene grenen så kommer det upp där.
Ja,
det är jättemånga som har kollat, det är kul.
Ja.
Vi har ju lite grann funderat på att vi ska börja spela in när vi sitter här hemma.
Video menar du?
Ja, just det. Det vore så kul att vi poddar utan att spela in ljud.
Ja, det vore den som enda, alla andra dagar i veckan ett, skulle det bli då.
Som ett skrik ut i öknen.
Precis, men vi babblar ju på det här viset. Alla andra dagar i veckan också. Det är bara att ingen får höra det.
Ja, men det är ju så. Vi satte det uppe nyss och åt lunch. Jag sa att vi bara fortsätter här nere.
Ja, men vi funderar på att prova i alla fall att videofilma en podd en gång. Det vore kul. Då ska jag...
Jag tänker att vi kan
klä upp mig lite.
Nej, men jag tänker att vi kan se ut så här också. Jag har alltså just nu på mig...
Julaftonsstrumpor på dig, har du.
Alltså du är så konventionell. Får man inte ha julstrumpor när det inte är jul?
Jo, det går bra, det går bra.
Mm. De är jättesköna. Och du har din mysklädsel, boss-mysklädsel, som jag såg lite oroväckande nog. Alltså det här är ju en hemadress. Men jag såg,
det är ganska behagligt.
Jag ska inte säga vem jag såg på stan som hade den på sig.
Nej,
när han var ute och handlade. Men jag måste ändå kanalisera den här negativa energin på något vis. Så att jag vill bara säga att gud vad den var dålig, den här serien om Lars Norén.
Smärtpunkten. Ja, vi såg ju några halv kanske.
Jag tycker
halva
så mycket om...
Det var inte så bra spelat.
Nej, jag vet. Elisabeth Åsbrink. Jag tycker hon, ja, hon är så... träden i Wienerwald, tror jag den heter, står kvar. Och träden i Wienerwalden står kvar. Det är ju hennes berättelse om hennes pappa som lyckades undkomma förintelsen. Den är otrolig helt enkelt. Han är ju alltså under hela sitt liv besviken på att hans föräldrar skickade bort honom till Sverige.
Ja.
Medan de själva då hamnade på tågen till Auschwitz. Mm. Men han blir liksom aldrig... han blir aldrig inte arg över att de skickade bort honom fast det räddade hans liv.
Mm.
Det är så starkt. I alla fall, Elisabeth Åsbrink har skrivit den här boken Smärtpunkten som handlar om... Är det 7-3 den heter, pjäsen, som de skulle sätta upp?
Ja, 7-3.
Och jag minns någon gång att Jens Hultén, som är ihop med Gunilla, han sa faktiskt om Denzik att han är liksom den bästa som finns i Sverige.
Mm.
Men vid ett fåtal punkter kan han också vara den sämsta som finns i Sverige.
Mm.
Att han har den högsta nivån, men han har också potential till att inte vara så himla bra alls.
Okay.
Och han spelar så stolpigt i Smärtpunkten så att jag får panik. Han spelar ju som om han spelar Denzik som spelar Lars Norén. Så tycker jag.
Ja, jag tyckte alla spelade ganska stolpigt, ärligt talat, så långt som vi såg. Vi såg ju kanske, vadå, en halvtimme av första avsnittet. Vi kanske ska ge den en liten längre chans, jag vet. Vi
får Varför se. Filmar man då i dogma-stil?
Ja.
Det är så här, 1992 ringde och ville ha tillbaka sitt
årtionde.
Sin nymodighet.
Ja, det är sant. Ja, det är väldigt mycket dogma.
Ja.
Men du har sett Festen, eller hur?
Dogma. Du visade mig den.
Ja, alltså den är ju ett genialisk film.
Vilket är så otippat för att den är allt som du egentligen borde värja.
Ja, jag vet. Men den är,
för bra för att
den
inte ses.
Den är som en smäll i magen liksom.
Alltså, gode tid vad den är bra.
Men du, jag måste innan vi slutar få också komma med ett boktips. Jag har nu läst halva Salma Rushdies bok The Knife.
Mm.
Jävlar vilken bok alltså. Han skildrar ju alltså knivattacken när han uppträdde på ett litteraturfestival och vad som händer efter den. Och du vet, jag har aldrig, han är ju som fruktansvärt bra författare och han skildrar liksom själva attacken inifrån på ett sätt som jag aldrig sett, hört något liknande eller läst något liknande, men jag. Och han skildrar liksom dagarna eller när han blir vägforslad med en ambulanshelikopter och han berättar alla
han
detaljer.
Han har ju en fatwa på sig som han har levt med.
Ja, sen 1989.
Ja.
Precis, Khomeini utfärdade ju en fatwa för hans bok Satans verserna. Att han skulle dödas. Varje rättrogen muslim i världen skulle se som sin
plikt
att döda honom, försöka döda honom.
Mm. Det vill han inte ha på sig.
Nej, och han klarades ju i decennier, va? Men sen kom alltså en attack. Och han skildrar den här, alltså det är så fascinerande hur han beskriver själva attacken in i mikroskopisk detalj och färden till sjukhuset och dagarna efter på sjukhuset, och det är bitvis väldigt läskigt att läsa alltså. Men sen mynnar hela boken ut liksom i en försvarsskrift för upplysning och religionsfrihet och yttrandefrihet och, alltså det är en otrolig bok alltså.
Mm.
Läs den, säger jag bara till våra lyssnare. The Knife, den finns på svenska nu också, kniven. Och det är så kul för Rushdie är ju en sån bildad intellektuell person så att han gör massa utsvävningar liksom, allt ifrån vad ett ords etymologiska ursprung är liksom, långa utläggningar om det, och en väldigt fin skildring av hur han träffar sin nuvarande hustru Eliza, som också är poet och författare, och liksom hur kärleken fick honom att överleva, och läkarna sa ju att chansen är väldigt liten att han överlever det här alltså, det var ju liksom den preliminära bedömningen när han kom in.
Hur många knivhugg var det?
15 knivhugg.
Och han kanske då var också 65-70 när det hände? 75?
Ja, 70 tror jag typ.
70, okej.
Okay. Drygt till och med. Han är tänk 75 alltså, nu.
Så många knivhugg.
73 och... typ borde han vara. Men i alla fall, ja, 15 knivhugg. Och liksom rakt genom handen och levern och liksom hela kroppen, halsen, rygg, vad heter det, nacken. Hans högra öga stack han en kniv i, vet, det är ju gone, alltså hans öga är ju borta. Och som vi pratade om igår, han kan alltså inte se djupseende överhuvudtaget längre, för han har bara ett öga. Men i alla fall, han och läkarna säger till honom så här: du har en jävla tur att din förövare inte hade en aning om hur man tar livet av en människa med kniv. Mm. För hade han vetat det så hade du varit död. Men han visste inte vad han skulle hugga. Så han högg liksom lite överallt bara. Och rent mirakulöst överlevde han. Ja, men det är så fascinerande läsning alltså. Det är så, ni måste läsa den här boken. Den
träffar
är så bra.
Han sin, gud vad jag är känslig idag igen, men träffar han sin förövare, vet du det än?
Nej, jag har bara kommit till 2/3 av boken. Jag vet att han vill åka och träffa honom i fängelset. Hans hustru är väldigt mot det. Jag vet inte ännu om han gör det eller inte. Det borde jag kanske veta, för det har säkert rapporterats i media, men jag har inte koll på det.
Det är ju, om man klarar det så är det rätta att göra, tror jag verkligen. Ja. Det är verkligen det.
Vad han gör däremot, vet jag från att jag läst om boken, men jag har inte kommit dit än, det är att han skapar en fiktivt möte med honom i alla fall. Mm. Troligtvis träffar han honom inte, inser jag nu, eftersom han skapar ett fiktivt möte där han försöker som författare gå in i hans hjärna och försöka förstå hur han tänkte och hans motiv bakom det han gjorde. Så det finns ett fiktivt möte, men jag tror inte att det har hänt på riktigt.
Jag rekommenderar filmen Dead Man Walking, som är otrolig. Ja. Som handlar lite om de här sakerna. Om att möta sin förövare och att
ja, just det. Mm.
Och att tala sanning och vad sanningen gör med människan.
Du, vi ska avrunda tycker jag, för vi har pratat en timme.
And
nu.
On that happy note återvänder vi till, det var jätteroligt när du sa i början att vi skulle gå in nästa gång vi gifter oss till Jurassic Park-musik, för jag gifter mig med en dinosaur.
Jag tror att det var det du tänkte, men...
Nej, det är det inte, jag älskar dig.
Well.
Vadå well, knäppis?
Salman Rushdies fru är för övrigt ännu yngre än vad du är i det. Alltså, det är ännu större åldersskillnad där, så att
gillar du inte,
där
va?
Ligger vi lä.
Fast å andra sidan så brukar det oftast vara sådana där astronomiska åldersskillnader. Det indikerar alltid att någon är nära döden. Och precis. Det är inte kul.
Jag tror att det är 31 års åldersskillnad mellan dem.
Det är sällan någon kommer leva länge utav de två.
Nej.
Mer.
Vi har bara 20 års åldersskillnad. Det är faktiskt ingenting.
Det är likadant med Dawkins ju. Hans är väl... Bara för att han är så gammal så blir hon då 40 år yngre, men hon är fortfarande 50.
Nej, hon är nog inte 50, men ja, och det är ganska stor åldersskillnad på dem också.
Det gills inte längre. Jag brukar alltid säga att det finns en... Alla människor är vuxna tills de blir gamla, och sen är man gammal. Mm. Vissa människor blir gamla när man är 50, andra kan bli gamla när man är 80.
Mm, jo, jag vet. Det väldigt...
Men det är... Jag tycker, och sen kan jag ha fel, men jag tycker vi märker en skillnad mellan... När jag träffar någon, om den är vuxen eller gammal. Så att det kan ju vara så att det finns en sån stor åldersskillnad när man är 90 och den är vuxen fortfarande.
Ja. Sant. Nåväl, här är alltså Jurassic Park. John Williams.
Ja, jättemysig. Ska vi lägga ut det här direkt kanske? Ja. Jo. Jag säger...
Frida.
Okej, tack Frida.